Checkdeck Podcast presenteras i samarbete med Rode, våra ljudpartner som får oss att låta checkt i varje avsnitt. Tack, Rode Microphones. Klipp.
Hej och välkommen till Checkdeck Podcast, podden där vi diskuterar, dissekerar och om vi har tur, informerar om checkteknik.
Jingle bells, jingle bells, jingle... Ah, okej. Okay. Ja, men det är ju snart jul!
Det är det. När detta avsnittet släpps så är det bara några dagar kvar till december, den officiella julmånaden. Innan vi gör någonting annat på tal om jul och december. Jag måste andas lite här. Jag har varit med det sjukaste någonsin. Okay. Nej, inte. Men
det låter ju... Du fattar att du bygger upp det nu, va?
Ja, men det är ganska sjukt egentligen. Alltså, det är ett landsförräderi på hög nivå.
Landsförräderi?
Ja.
Okej.
Okay. Som ni vet så flyttas ju gränsen för jul allt närmare sommaren för varje år som går. Det börjar liksom säljas julmust i oktober. Det börjar säljas julpynt i september. You name it. Det är galet. Men i år har de gjort någonting ännu galare. De har börjat sälja semlor i början av november, mitten på november.
För semlor är ju nice. Det är bättre än jul.
Semlor är jättegott. Men fettisdagen är någonstans mitten av
februari.
Det är väldigt långt bort. Att sälja semlor innan nyårsafton skulle jag nästan kan kasta som det värsta landsbrott du kan göra.
Nej, däremot att säljas lussebullar i oktober, det är fan landsförräderi.
Ja, det också. Det är mycket sån här dumheter som folk håller på med nu. Och kapitalismen bara flödar. Och jag fattar inte det här med att man ska förflytta tidsbestämda maträtter och annat för att bara sprida ut det på en större tidsperiod. Då förlorar det sin charm och i långa loppet så kommer det inte öka eller sämra försäljning. Så det kommer dö ut, det kommer inte bli värt någonting.
Jag håller med dig. Och jul börjar i december. Inte innan det. Första december. Jättebra tid.
Det var ett litet problem i år bara. Vi har ett första advent sker i november, men det är detaljer.
Vi ska inte ta allt så seriöst. Nej. Jo, men du kan ta fram den ljusstaken, tända det för basketljuset och sen är det bra.
Ska vi prata om teknik istället för jul, tycker jag?
Ja, kör.
Det första tekniska som jag vill prata om, det är att jag har haft en diskussion med mina kollegor om USB-C-sladdar och hurvida man ska dra i sladden för att ta ut en USB-sladd ur ett elektriskt sak. Eller man ska dra i själva huvudet. Och jag menar på...
Vilken sida faller du på?
Jag menar på att man drar i sladden. Och jag ska förklara. Jag menar på att man drar i sladden. Av en simpel anledning. För att USB-C-sladdar generellt sett sitter ganska wiggly inuti där de sitter. Och de flesta små USB-C-sladdar är väldigt små i huvudet. Vilket är att också ligger de ofta som ett bord. Så du måste lyfta enheten, röra enheten. Typ datorn. Så det är svårt att komma åt utan att du kanske böjer själva den här liksom huvudet på den och själva kontakten. Däremot, håller du sladden, en decimeter ifrån där sladden är, med liksom mjukt tag och lätt dra, alltså du drar inte, utan du bara följsamt får ut den och drar rakt ut, så är det ingen påfrestning på huvudet och kontakten. Självklart blir det en större påfrestning på sladden, men jag tror inte det är en så pass stor påfrestning så att det påverkar mer eller mindre än att dra huvudet. Jag kan säga att jag inte fick något gehör av detta. Jag jobbar på en IT-avdelning. Alla sa att är du dum i huvudet, du ska hålla i huvudet. Så Andreas, jag tänker att du utifrån ditt skrikande av nej, nej, nej alldeles nyss, inte håller med mig. Men kan du ändå se min sida av myntet?
Nej.
Fan.
Alltså så här, som gammal modellflygare så vet jag att våra instruktörer skrek på oss varenda gång att så här, dra inte i sladdarna, ni drar sönder sladdarna, dra aldrig i sladden, man tar alltid kontakten. Det är klart som fasen man har dragit i sladdar, liksom. Det är klart att jag gör det nu också, men kan jag så ligger det som en slags reflex att dra i kontakten. Och det är ju huvudsakligen för påfrestningen i kabelfästet, för den är oftast sämre än kontakten i sig, för kontakten i sig är gjord för att hanteras. Och tas ut och in på ett annat sätt. Men en sladd är inte nödvändigtvis gjord för att du ska rycka i den. Så alltså, det är såklart på en USB-C-kontakt generellt sett går ju oftast ganska lätt ur. Men typ kontakter i vägguttag och sånt behöver inte alltid gå så jättelätt ur. Så att det är alltid en diskussionsfråga. Men jag skulle säga att som huvudregel, aldrig sladden. Någonsin.
Nej, jag kan hålla med dig i sak kanske, men inte i praktiken i alla fall.
Ja.
Mm. Mindre om mig, mer om dig. Vad har du gjort med tekniskt?
Ja, nej. Jag har just nu veckor som är väldigt proppfyllda med olika grejer. Så jag måste liksom lite ge praise till min kalender och till Bitwarden. För att jag hade aldrig haft en chans att komma ihåg. Just nu, komma ihåg min PIN-kod till mina kreditkort och bankkort.
Mm-hmm.
För att jag har det sparat där i. Sen så ska vi tillägga att jag har 4 kort. Jag har 2 kreditkort och 2 bankkort, varav 1 är ett holländskt. Så jag har inte haft det så länge, och det är specifikt det kortet jag inte kan komma ihåg PIN-koden till. De andra sitter någonstans bak i huvudet. Men mitt kära, för det är också en konstig grej i Nederländerna. De tar inte master och visakort överallt.
Bara maestro eller vad?
Ja! De tar Maestro och VPay, för det kostar tydligen mindre för dem att ta betalt för. Ja, det finns ju den här transaktionsavgiften som vi har pratat om tidigare, som Master och Visa och American Express tar för varje transaktion som de genomför. Maestro är ju mycket billigare och VPay är mycket billigare. Så i Nederländerna så det finns en hel del butiker, alltså jag skojar inte om jag säger typ 40% av alla butiker tar inte Mastercard eller Visa-kort.
Det är ju märkligt.
Så att jag har behövt skaffa mig ett Maestro-kort. Jag har stått där som en idiot flera gånger och bara, just det. Men nu har jag fått mitt Maestro-kort. Och då har jag jättesvårt att komma ihåg PIN-koden till den av någon anledning. Så Bitwarden, komma ihåg PIN-koder, skitbra. Och med ett superpackat schema så är min kalender min räddning. Finns det inte min kalender så finns det inte.
Nope.
Så nu är det så här, jag har till och med börjat be folk i mitt privatliv, kan du skicka en kalenderinbjud?
Nej, men jag kan ju, när någon säger till mig någonting, ja men det här händer den 13 december eller någonting. Jag bara, japp, så bara skriva in i min kalender, för annars kommer jag glömma bort det direkt.
Jo. Med folk som jag vet så här, jag har ju folk jag har jobbat med, jag har folk i mitt sånt här studentengagemang, jag har folk i mitt examensarbete, eller mitt projektarbete som jag gör i Nederländerna nu, inte examensarbete, projektarbetet.
Mm.
Ja, det är liksom, kan vi ha det här? Skicka kalenderinbjudan. Det funkar i kalendern, skicka kalenderinbjudan, annars kommer jag inte komma ihåg det.
Nope.
Så, och sen så, du dök inte upp till vårt möte, jag bara, skickar du kalenderinbjudan? Och bara, nej, då får du skylla dig.
Då fanns det inget möte.
Då fanns det inget möte. Så att Google Calendar och Bitwarden är just nu min räddning den här senaste 2 veckorna. Ish. Älskar dem.
Köper det.
Det är fantastiskt.
Ska vi dyka rakt in i nyheterna då?
Det är väl lika bra. Det är väl lika bra.
Veckans nyhet nummer 1. Mercedes känner alla till. Och Mercedes elbilar tror jag de flesta känner till att de finns.
EQ, tror jag. EQS.
Ja, EQ heter de. Och sen så är det EQS och EQE. Och de andra kommer att göra en G-klass och en A-klass och en B-klass säkert också.
Ja.
Men de har nu lanserat deras, liksom, säga, prenumerationstjänst.
Oh, nej.
Som alla andra biltillverkare gör på olika sätt. Det som jag ser, som jag inte sett hos andra däremot, som de har gått ut med nu då, det är att de låser prestanda i den här prenumerationstjänsten. Så att de har låst så att man kan, om man prenumererar på detta, det kostar ungefär $1,200 per år. Så ungefär $100 i månaden, den här prenumerationstjänsten. Mm. Och då får man massa olika grejer. Men en stor grej är att då får man en motor som är 20-24% bättre i liksom torque och lite annat så här fina grejer. Samt en 0-60 miles per hour, alltså 0-100 ungefär. Som är 0,8-0,9 sekunder snabbare acceleration.
Uh-huh.
Så att det är ganska mycket bättre man får ut. Uh-huh. Och då är ju hela grejen här nu att då tror ju folk någonstans att man har medvetet låst detta. Det är inte så att man liksom har kommit på efterhand. Om vi optimerar lite kan vi göra detta. De har ju tänkt från början att vi låser bilarna till det här. Och vill man kan man köpa mer. Och så måste man betala för det. Och jag tycker det är så sjukt.
Det är helt idiotiskt.
Ja.
Men det är ju som BMW som har en prenumerations...
Ja, de har någonting. Ja.
På Apple CarPlay och Android Auto på typ så här $18 eller euro eller vad det är.
Ja, något sånt. Ja.
Ja. Och jag fattar det. Sen kan jag köpa typ kanske en karttjänst, men idag använder ju folk Apple och Google Maps istället. Så jag ser liksom inte riktigt poängen. Tesla vet jag att man kunde köpa en, om du köpte den minsta Model S-en, och istället för att de skulle få mer variation i sin process, så byggde de ändå den som mellanbilen. Så att batteriet var, jag tror du köpte 60 någonting med kilowattimmar eller något.
Mm.
Och du fick ändå 75 kilowattimmars batteri. Mm. Men den var kappad liksom. Men sen kunde du med en engångsbetalning låsa upp resten av batteriet efter en viss tid i bilens livslängd.
Mm.
Och det köper jag typ mer än att lägga det bakom en betaltjänst.
Nej, som den, du köper typ nästa, den köper jag nästa. Eller okej, okay. Engångsbetalningen. Nej, jag tycker allt som har med detta, jag tycker är sjukt. Det jag kan typ köpa, det är att man kan ha mjukvaruuppdateringar man prenumererar på eller betalar kostnader för.
Mm.
Men när du köper bilen, får den i handen, så ska den vara utifrån hårdvaran som finns och teknologin som finns då, så bra det bara går, tycker jag. Däremot kan den ha mindre och bättre mjukvarupaket i sig. Det kan vara en grej. Men att limitera hårdvaran, alltså det här med batterierna, det är ju bara sjukt.
Nej, jag tycker inte det. För att om de ser en vinning i att så här, om vi minskar variationen när vi producerar och vi sparar si och så mycket tusen per bil på att ha en batterivariant mindre vi tillverkar, men vi säljer bilen som 65 eller 60 kilowattimmars, och personen som köper den betalar bara för en 60 kilowattimmars bil, men sen efterhand att de säger, ja, nej, men jag vill ha ett större batteri, att de kan betala då typ, jag tror den uppgraderingen kostade 20 000 svenska att uppgradera batteriet. Jag kan köpa det, för att om du sen, alltså de flesta köper ju ofta sin bil på leasing eller som företagsbil eller liknande, och då brukar Tesla få tillbaka dem. Och när Tesla sen ska sälja dem igen, då kan de låsa upp den och sälja den som en bättre bil än vad den faktiskt gick som innan.
Jag ser inte, i ett företagssammanhang så är det skitsmart. Men
ja,
det är också så här, då hade ju man ju kunnat... Jag tycker det är knäppt.
Ja, men alltså, teoretiskt sett, om jag väljer att köpa en nedgraderad Tesla för jag inte har råd, och de väljer att stoppa in grejer mer, att jag kan köpa uppgraderingar för en engångskostnad, det har jag inga problem med. Och att jag betalar en gång för att få en uppgradering, det är likadant som att om jag köper en Volvo eller en BMW, så kan jag gå till en optimerare och optimera den bilen sen och få mer prestanda. Mm. Eller bygga om den, eller vad du nu kan göra liksom.
Mm.
Så det kan jag typ köpa bättre. Men de här abonnemangskostnaderna där du ska betala varje månad, jag köper inte.
Nej.
Det är ren idioti.
Det är mycket som är inuti. Och de skriver den här artikeln då om att det har varit svårt att få sålt nya bilar, och att liksom biltillverkarna måste hitta på alternativa sätt att få in pengar i liksom företaget, eller få in pengar i rotation. Och ja, jag köper att de måste väl hitta på det. Det är jättebra att man har kreativa lösningar, och jättebra företaget att de får in pengar. Men jag tycker det är ett knäppt sätt att hantera kunderna. Och jag tycker också att någonstans, alla som jobbar på företag är kunder någonstans. Det är ju inte bara Mercedes som gör detta. Nej. Jag tycker att vi kollektivt borde gå ihop, och alla som jobbar på företag, och säga, det här är idioti. Sluta med detta. Jag kommer vara kund, du kommer vara företag någon gång i olika processer. Det är jävligt svårt att vi slutar med de här dumheterna.
Men jag måste säga, det gäller inte bara leasingavtal, utan det gäller även folk som har köpt bilen.
Så som jag fattar det, så ja, då gäller det alla. Att det är en prenumerationstjänst.
Och man kan inte, om man ens vill, köpa loss den uppgraderingen.
Har du tillräckligt mycket pengar och vilja, så kan du säkert göra det mesta.
Men jag tänker, alltså, jag ser ju egentligen inga konstigheter med att de hade då sålt en, vad vet jag, AMG-paket.
Som ja! Så
här, du får betala 30 000 så får du en optimering, typ.
Mm.
Men då vill jag ju inte betala varje månad för det.
Nej.
Men om jag betalar varje månad, då måste jag ju kunna nedgradera också.
Mm.
Det kan du säkert. Det måste du kunna göra, så här, du kan slå på av det.
Men det är, ja. Ja, du kan okej, jag prenumererar den här månaden, för den här månaden ska jag åka runt på en bana och köra. Resten av tiden, jag behöver inte.
Nej, alltså.
Jävla dumt.
Jag är emot prenumerationskostnader. Jag gillar att köpa saker en gång. Mm. Men det är också typ därför jag cashar min telefon och sen bara betalar minsta möjliga abonnemangskostnad.
Mm. Ja, dumt är vad det är. Men ja. Så är det.
Ja.
På tal om någon annan biltillverkare som redan nämnt, Tesla.
Mm.
Så har de nu, idag när vi spelar in, släppt så att man kan få full self-driving, det vill säga självkörande bil, fast inte helt hållet, på alla bilar. Så, okay, betan är det fortfarande.
Det är fortfarande beta, okay.
Mm. Ja. Men för alla som har det möjligt att skaffa sina Tesla-bilar i USA. Och innan det bara varit enstaka människor då som har gjort den här riktiga betan som har kunnat använda det. Nu kan alla som vill skaffa det med en liten asterisk då. Det kostar $15,000 och köpa bilen extra som ska ha det här ibyggt.
Det är inte
alla, alla bilar kan inte göra det.
Nej.
Så att det är inte så att det är alla som har en Tesla kan göra, utan du måste ha den här liksom $15,000 extra grejen.
Du måste ha det här self-driving-paketet som de försöker packa på dig när du beställer en Tesla. Liksom.
Precis. Men annars kan du bara gå in på din car screen och enable och så är det ut och köra. Så att det är väl kul. Men det är också här, ja, det är ju egentligen en glorifierad autopilot liksom, fast som inte är så jävla... Den ska vara bra, men idén är att du skriver in din adress och så ska du bara kunna åka dit. Men du måste fortfarande vara aktiv och antagligen röra ratten med 30 sekunder eller vad det nu är de har för gräns, för att någon måste sitta bakom ratten. Det är så att du bara kan lägga dig och sova i baksätet och så kommer du fram.
Men det är ju en legal grej också.
Ja.
Men jag tror de räknas detta som level 3 eller 4. Vet du det?
Oh, ingen aning. Jag kan inte de leverna.
5 är helt självkörande. 4 är med viss... att så här, man behöver övervaka och kanske ingripa ibland. 3 är till exempel att du måste ta dig upp på motorvägen och så kör den motorvägen åt dig, tror jag. Jag är lite osäker, men något sånt där. Det här borde ju vara typ 4, tänker jag mig.
Kanske. Jag kan som sagt inte dem alls vad de innebär, men det kan vara så.
Okej. Men här är också en sån situation när Tesla teoretiskt sett då, för jag är en skarp motståndare till att man köper någonting med utlovad funktionalitet som ska komma sen. För det var ganska många som har köpt det här full self-driving-paketet för typ 8 år sedan eller någonting.
Mm-hmm.
Och sen har de bytt utrustningsnivå sen dess.
Ja, jag lovar att det inte kommer funka för dem.
Nej. Och det är så här, de har betalat för att köpa in det.
Mm.
Bygg in det i bilen. Men de har aldrig fått riktigt... Alltså de har ju haft sin self-driving-grej som inte har varit full self-driving utan self-driving. Så de har ju fortfarande haft någon nytta av det liksom. Men om du har betalat för den här full self-driving för 8 år sedan så bara... Haha, lurad! Och där kan jag ju typ... Där kan jag snarare köpa att typ Tesla bara... Men vi tror verkligen på det här. Vi bygger in det i alla bilar och sen när det kommer... Hej! Ni kan få betala 15 000 och så låser vi upp paketet. Vi har redan byggt in er bil, men ni har inte betalat för tjänsten.
Eller sagt, här finns ett tomrum. Kom in så installerar vi de delarna som behövs eller något.
Ja, men typ så. Typ så. Det hade också kunnat vara ett alternativ.
Mm.
Sen tror jag att det är så mycket kameror och sensorer som ska dras. Nu tror jag att det är mycket kameror i Tesla. Mm. Men kameror och någon extra så här, GPU eller något.
Ja, men det är som den här, vet du, och på, nu har vi inte pratat om det ännu i podden, jag tänkte prata om det någon vecka när det finns mer information. Men EX90 som har den här LiDAR-kameran uppe på taket. Mm. Det är ingenting man bara installerar sådär hux flux.
Nej, men Tesla har ju valt att lämna LiDAR. De hade LiDAR och nu har de valt att börja plocka ur dem för de tror inte på LiDAR.
Nej.
Vilket jag kan tycka är väldigt märkligt, för kameror funkar ju väldigt bra fram tills det typ är dimma eller snömodd eller någonting. Och då är det så här, ja, då hade det ju varit bra med lite LiDAR, tänker jag.
Det hade det varit. Alltså det är också så roligt att självkörande bilar då, så fort det är lite snö på vägen, lite mörkt ute, det är lite dåliga linjer i gatan eller någonting, då kommer det bara upp rött på skärmen. Håll i ratten, för nu kör du bilen.
Men det är ju samma sak för spårvagnarna i Göteborg och tågen i typ hela Sverige och halva Europa. Att så ligger det löv eller lite snö på banan så står det still. Så det är ingen skillnad.
Det snöade i Göteborg här helgen.
Ja.
Och blev vi alla, men nästan en decimeter. Men det försvann ju på mindre än 36 timmar. Men för första gången någonsin så har första snön inte skapat snökaos i spårvagnstrafiken. Alltså fullständigt snökaos. Det brukar ändå bli fullständigt snökaos första snön. För att man bara, oj, det kom snö i år igen. Vad galet.
Surprise!
Jaha, ni bor i Norden och det kom snö i år igen. Märkligt. Ja, ska vi ta hand om det? Jaha, man var tvungen att skaffa vinterdäck i tid. Mm. Det är inte bara en rekommendation att skaffa innan 1 december. Man kanske borde göra det också. Ja. Det är så.
Ja, det är... Men Stockholm hade ju en del problem, hörde jag. De stängde ju ner hela busstrafiken.
Ja, men där var det ju också mycket mer snö.
Ja, jo, det är sant. Typ
så att det,
Göteborg har ju nackdelen av att ha havet ganska nära som värmer upp på vintern och kyler ner på sommaren. Så att Göteborg ligger ju någonstans i konstant vår- eller höst-mode. Det är antingen är det väldigt varm höst eller väldigt kall vår. Liksom. Det finns kort sommar på 2 veckor där kanske vi hinner med också.
Men det är väl när blommorna börjar slå ut och innan de vissnar.
Ja, precis. Kort. Har vi något mer vi vill säga på självkörande bilar? Jag tycker det är coolt att det är på väg ut, men jag tycker det är fortfarande... Så här, jag kan väl lägga till en grej. Att jag tycker det är konst att släppa det i beta till folk.
Släpper man saker i beta så är det inte officiellt, och då kan man ifrånsäga sig alla buggar.
Men det är också ren bullshit, kan jag tycka.
Ja, men det är inte Dota 2 som fortfarande är en beta. Tror jag.
Jag är för lite av en tv-spelare för att veta någonting om det.
Ja, men jag tror Dota 2 har varit en beta i typ så här 12 år eller någonting. Om inte mer. Och har aldrig riktigt blivit en färdig produkt. Och det var en sånt skämt jättelänge att det fortfarande är en beta. Och att man fortfarande kör turneringar och grejer i det. Men det är bara betan.
Ja, det är faktiskt ganska kul.
Ja. Ska vi ge oss på veckans huvudämne?
Det ska vi göra. Veckans huvudämne är... Kanske det som jag själv hade velat ha mest om jag hade lyssnat på den här podden och inte bedrivit den själv.
Ja, okej.
Det är tips om presenter och julklappar för alla dess möjliga människor med specifikt techintresserade.
Ja, vi har ju riktat oss lite, vi har gjort lite kategorier, men det är ju folk som är lite techintresserade på ett eller annat sätt är målet, är tanken.
Vi tänker att vi har lite olika segment av produkter eller... typer av människor, men vi tänker att vi har 3 kategorier inom varje, och då är det ett budgetalternativ från 0 kronor till cirka 500.
Ja.
Ett bang for the buck, som vi kallar det, som är mellan cirka 500 till cirka 1500.
Ja.
Och sen så har vi ett all in, och då är det från 1500 och upp till oändligheten. Men ändå inom rimliga gränser.
Jag tror vi har nog någonting som närmar sig 10 000. Det är lite väl kanske, men det är mest för att vi tyckte det var en cool grej.
Ja, det ska ändå vara någonting man skulle kunna köpa till någon närstående eller onärstående, om det är nu så att man heter det.
Så här, som student när jag köper presenter eller julklappar så brukar jag säga att 500 är en ganska rimlig, liksom. Det är där omkring jag brukar försöka lägga mig. Och till familj och vänner. När jag jobbade så låg det liksom då låg det upp till 1500. Men det är typ där jag har legat på mina presenter. Sen så, man kan ju dra ihop ett gäng kompisar som betalar för någonting större. Och det vet jag att folk har gjort till mig och jag har hjälpt till att göra till andra. För det kan ibland vara en kul grej att säga, men vi vet att den här personen vill ha en 3D-printer. Det var faktiskt så jag fick en 3D-printer. Och så var det då x antal personer som gick ihop och betalade en 500 eller någonting. Och så därav så, budget är väl kanske för studenter eller folk som man inte känner superbra, alltså vänner men inte supernära. Och sen 500 till 1500, det är där vi tänker oss i alla fall att familj och nära vänner ligger. Och sen då all in, det är när man vill liksom göra någonting extra speciellt eller gå ihop. Ska vi, vi kan också, disclosure. Vi har lagt länkar i avsnittsbeskrivningen eller show notes, vad man nu vill kalla dem. Vi har lagt länkar till alla. Om det finns länkar på Amazon så kommer det vara affiliate-länkar. Vilket innebär att vi får en liten kickback för att ni köper produkten. Vi kommer att säga vad vi tycker och tänker om den då. Vi har bara valt produkter vi tycker är intressanta. Så att den spelar egentligen ingen större roll. Det är bara att det kommer inte kosta er någonting extra, men vi får lite pengar för att ni använder länken. Och det kan vara ett bra sätt om man ändå vill sponsra podden eller stötta podden lite grann. För vi drar oss ändå med lite utgifter varje månad. Så det kan vara ett sätt att sponsra podden utan att faktiskt behöva betala någonting. Utan man bara klicka sig till Amazon genom våran länk. Och där det inte finns Amazon-länkar så har vi antingen tagit den billigaste hemsidan vi kunde hitta eller Prisjakt.
Mm.
För det, allting finns inte på Prisjakt heller.
Nope.
Men första kategorin, smarthem.
Mm.
Och ska du börja med budget?
Men kan jag. Budgetalternativet är någonting som jag tror passar väldigt många människor. Inte alla, men de flesta.
Mm.
Det är en wifi-LED-lampa, eller en smart-lampa, eller vad man nu vill kalla det, som är från företaget Wiz, som är Signify, jag säger aldrig rätt på det. Signify.
Signify, ja.
Ja, som är ett dotterbolag till Philips.
De är faktiskt inte det. Antingen om de splittade ut eller om de har sålt av sin lamptillverkning till Signify. Men Signify är tydligen ett separat bolag som dock tillverkar på licens för Philips.
Jaha, jag tror det var ett här dotterbolag.
Ja, det menar. Har jag också trott fram tills bara för någon vecka sedan när jag fick höra att nej, det är det inte längre. Philips, tydligen, det är en skam. Philips gör bara utrustning för hälsovård.
Jaha. Och sen sätter de bara sin logga på allt annat.
Sen allt annat är på licens.
Jaha. Good to know ändå. Alltså det, ja, det lärde vi oss någonting som jag inte tänkte prata om nu. Men
de gör typ röntgen, de gör alltså massa så här inom sjukvård.
Hmm.
Och det är Philips. Men inte någonting annat längre. Det är på licens.
Huh. The more you know.
Ja, men lite så. Sen hoppas jag väl att om man säljer någonting på licens så finns det en viss kvalitetskontroll.
Mm.
Men det gjorde mig lite besviken.
Ja, jag har ändå en del och har haft och har en del Philips-grejer. Ja. Ja. Sak samma. Det är i alla fall en smartlampa.
Ja.
Och vi har pratat om den tidigare i podden. Att det är de som har det här
Smart Sense.
Smart Sense. Och då
är Space Sense.
Ja, jag kommer inte ihåg. Någonting namn. Där, om man har mer än en sån här lampa så kan de skapa ett wifi-hav som känner av ifall du rör dig i rummet och kan agera rörelsedetektorer.
Precis.
Ja.
Du måste ha två i ett rum, men den kan med hjälp av wifi-signalerna känna av om det är rörelse i rummet och känna av hur stor rörelsen är. Så den kan känna skillnad på djur och människor till exempel.
Ja.
Den kostar just nu 100 kronor,
mm.
men i normala fall kostar den 150 ungefär. Mm. Så att det beror lite på om den här kampanjen faktiskt finns kvar när folk köper sina julklappar.
Värt att nämna är ju att när vi spelar in detta så är det Black Friday.
Ja, det är Black Friday-veckan och Cyber Monday. Det här släpps ju på Cyber Monday.
Ja, det var det jag tänkte komma till. Så lyssna på detta på lanseringsdag, så gå in och kolla priser och köp grejer direkt för att lära dig vara väldigt bra priser.
Precis, och använd våra länkar.
Amen. Oj vad det blir säljigt här nu. Men det är i alla fall första budgetgrejen smarta hem. Ska du ta bang for the buck-biten?
Ja, här har vi faktiskt lagt in två olika saker.
Mm.
Och den första är Google Chromecast med Google TV.
Mm.
Så om man har en TV som antingen har en föråldrad smart-TV-funktion i, eller en TV som inte har det, så finns det en Google Chromecast 4K med Google TV i, som ger dig en fjärrkontroll. Och den funkar som en Chromecast, men den har också ett GUI som jag tycker är väldigt trevligt. Både du och jag har det samma GUI i våra smart-TV-apparater. Den kostar just nu 600 kronor. Och det är där omkring den brukar ligga, så att den kommer nog ligga kring 600 kronor.
Någonting som jag tycker är värt för nästan alla är att köpa denna. Kräver att du har bra uppkoppling wifi dit och du ska dra den, men bortsett från det är en grym produkt som jag har testat i flera sammanhang. Så att den är tuta och kör.
Jag föredrar det gränssnittet för Apple TV. Det är en smaksak.
Jag tycker också att det är bättre, och jag har också inte haft båda, men jag har varit i kontakt med båda.
Ja. Produkt nummer två på Bang for the Buck är symfonisk wifi bokhyllehögtalare. Det är ju den som funkar under Sonos. Så att, och det här kan ju vara en början på ett Sonos-system. Den kostar 1500 kronor, så det är liksom precis i överkanten på vår kategori. Men ljudet i den här högtalaren, för pengarna du lägger så får du ett robust system, för det är ett Sonos-system i grunden, och ljudet för den högtalaren är förvånansvärt bra för det priset.
Och den är också ganska snygg, det är väl lite det som är grejen också.
Du kan ju ställa den i en bokhylla och den syns liksom, den sticker liksom inte ut på samma sätt.
Badumts.
Men du kan också faktiskt montera den som en hylla och använda den som en hylla.
Mm.
Vilket jag tycker är nice.
Hade jag haft mer utrymme i vårt sovrum? Mm. Nej, tack. Hade jag bott i ett bostad där jag inte varit bry mig om grannar, för att jag tror att det vandrar lite ljud i den här om man har den i betongväggar.
Mm.
Men då hade jag haft en sån som vet du det? Natthugsbord.
Mm.
Tror jag.
Jag köper det. Ja.
Mm.
Sist, men inte minst, all in. Det är också en Sonos-högtalare. Det är en Sonos Beam Gen 2. Och det är en soundbar egentligen från Sonos. Den kostar just nu 4,2, så den är ganska pricey. Men det är för, alltså man är förvånad över ljudet från den storleken.
Den är... Jag har bara mött den en gång. Men jag blir förvånad över hur duktiga Sonos är på att liten och snygg yta skapa... Kanske inte någonting som alltid är värt pengarna.
Nej, de...
Där kan man uttala sig, det beror på vad man vill och kan och med ljud. Men för det man teknologiskt får, utseendemässigt får, och den, det är fantastiskt alltså. Det är, det är riktigt bra. Oja.
Och det är viktigt att säga här i den här kategorin att Wiz har utlovat Matter-stöd.
Mm.
Google har utlovat Matter-stöd.
Mm.
Och Sonos är med i Connective Standards Alliance. De har inte lovat Matter-stöd, men de är medlemmar i alliansen som utvecklar Matter.
Mm.
Vilket innebär att förhoppningsvis så kommer alla de här få Matter-kompatibilitet.
Mm.
Just nu har de inte det.
Nej.
Det kan vara bra att veta.
Och ska man köpa det till någon annan så kan man ju höra sig för lite kanske. Om de har smarta hem så kanske det är dumt att köpa en wifi-led-lampa till någon som har byggt allt på något helt annat.
Ja.
Det kan ju kanske bara jobba emot dem.
Men är det någon som är helt ny, den wifi-lampan är ett jättebra startposition.
Verkligen. Och vill man veta mer om smarta hem-prylar så lyssna på smarta hem-avsnittet, för då berättar vi mer om det.
Absolut. Nästa kategori, har vi slatt ihop tre kategorier, för vi tycker typ de är väldigt lika varandra.
Mm. Och tycker ni inte det så tycker ni fel.
Nej, men okej. Vissa av dem är väldigt lika, och vissa av dem måste man vara för att kunna vara det andra, tänker jag. Så att vara en streamer innebär med stor sannolikhet att man också är en gamer.
Mm.
Men du måste inte vara en streamer bara för att du är en gamer.
Nej.
Och den här kategorin är då gamers, streamers och podcasters.
Och på budgetvarianten börjar vi med ett, alltså enligt mig, väldigt värt skrivbord. Tangentbord, förlåt. Ja, varför säger jag skrivbord istället för tangentbord egentligen? Det är en bra tanke. I alla fall, från Razer som heter Cyanosa Light.
Light,
ja. Och det är ett full skrivbord med funktionsknappar och nummerknappar. Och med lite belysning och härliga grejer och RGB och allt som man kan tänka sig.
Ja, för den har Razer's Chroma RGB. Så att du kan ha vilka färger du vill och regnbågens alla färger.
Mm. Och för den lilla summan utav 349 kronor. Och jag ska säga att då har jag köpt ett så här hittepå-tangentbord från, jag kommer inte ihåg om det var Eleganten eller om det var Mediamarkt eller någonting, för typ 200 kronor. Och hade jag bara till 150 spänn så hade jag kunnat få detta som jag hade mycket mer nöjd med.
Ja, och det här tangentbordet, det är inte mechanical keys, utan det är membranknappar. Så att det är väl inte världens höjda switchar liksom i, men det är bra känsla på det. Jag har faktiskt provat det. Och det är för alla er där ute som behöver köpa ett tangentbord kanske till ert barns första speldator eller liknande, så är detta ett bra pris. Och det är spillskyddat, så att om de häller kolan i tangentbordet så ska den överleva.
Mm.
Och sen, programmerbara knappar, RGB, jag menar, vad kan man mer förvänta sig av ett gaming-tangentbord?
Nej, det är enligt mig väldigt bra tangentbord för pengarna. Jag ångrar att jag inte har köpt det.
All right, bang for the buck.
Här
då
är
har vi också två igen.
Här är det någonting vi själva drömmer om.
Faktiskt båda produkterna skulle jag vilja säga.
Mm.
Och det är också lite där. Vi har ju valt grejer som vi själva kan tänka oss vilja ha. Mm. Eller som vi redan har själva. Och som på grund av att vi har researchat dem också gör dem så att vi är ganska medvetna om att det är bra grejer. Mm. Så att vi har ju sprungit på Mediamarkt och Elgiganten och testat många av de här, testat dem hemma hos kompisar och läst recensioner av olika slag. Men två stycken produkter. Första produkten är en Elgato Stream Deck Mini.
Mm.
Och det är egentligen, hur ska man förklara det? En liten dosa med 6 programmerbara knappar.
Mm. Och det hade vi kunnat göra så att vi, om vi skulle spela in den här podden i samma rum, så hade vi kunnat trycka på en knapp och så du, eller vad man nu vill programmera in.
Det är helt enkelt, det är en liten dosa med 6 knappar och så är det en liten skärm bakom varje knapp så att du kan ändra hur knapparna ser ut, du kan ändra vad knapparnas funktioner är och beroende på vilket program du öppnar så ändras funktionerna på knapparna.
Mm.
Så, och den kostar 850, men har dippat ner i pris vid ett par tillfällen, så att 850 kostar den nu. Håll utkik under Cyber Monday och kanske då mellandagsrean om ni inte köper den innan.
Mm.
Som andra produkt i Bang for the Buck, så podcasters, streamers och ofta gamers kanske inte behöver ha riktigt så här bra mic egentligen, men en sak som man inte tänker på när man lyssnar på en bra podd eller en bra streamer eller en bra YouTube-video, det är när personen har bra ljud.
Mm.
Bra ljud glömmer man bort, men man märker direkt när det är dåligt ljud.
Jag tror det finns ett avsnitt, kanske 2, när vårat ljud har fallerat på ett eller annat sätt.
Ja, vi har fått lite kommentarer om dem i efterhand, ja.
Mm. Om ni råkar lyssna på dem så kommer ni märka direkt vart vi har flerat. Men just nu hoppas jag att ni njuter av ett väldigt trevligt ljud på också då väldigt billiga mickar jämfört med detta.
Detta är väldigt, vi använder jättebilliga mickar och detta är faktiskt micken vi planerar att uppdatera till eventuellt när vi uppdaterar vår utrustning. Så att det är en Rode PodMic.
Mm.
Den för de som vill synas på kamera, en snygg mikrofon och en väldigt väljudande mikrofon för netta dryga 1000-lappen. Och för det priset så är det en superbra mic. Det är en bra byggkonstruktion, det är bra mikrofon inuti och den är liksom med inbyggd stötdämpning och popfilter. Så det man behöver tänka på dock är att det är en XLR-mikrofon. Så att man behöver ha ett XLR-interface för att den ska funka med din dator. Men för prislappen så är det bland de bästa XLR-mikrofonerna du kan ha för podcasting eller streaming.
Och också kom jag på nu att nu måste man ju köpa XLR-interface så att det inte är att man bara köper och använder den.
Nej.
Men det var också mer applicerbart för månader sedan i alla fall och kanske förra året. Men jobbar man hemma eller remote eller gör mycket saker på remote via videomöten.
Mm.
Någonting jag stämmer på. Alltså dålig bild kan man oftast leva med i videomöten. Ja. Alltså den är lite grinig eller okej för att oftast har man en dålig webbkamera eller någonting.
Mm.
Men dåligt ljud, det är ju det man kommunicerar på. Det är ju egentligen det man gör i ett videomöte oftast är att man har en PowerPoint. Eller att man har en konversation fast man lägger till bild bara för att man vill. Men majoriteten, om man bara har ett snabbt videomöte, har inte ens på kameran. Så Nej. Det är ju egentligen ett ljudmöte.
Precis.
Så att alltså, bra ljud då hade hjälpt så många gånger. För det är många gånger man hör inte vad folk säger att de har haft dåliga mickar. Eller man har varit ett projektmöte med folk liksom, i hela Sverige. Och så, jaha, Kalle Ystan har använt något riktigt reputatiskt kanske.
Men fördelen med denna micken är att den har en väldigt bra ljudupptagning och den funkar också bra i rum som inte är superljud-treatade. Liksom. Man har inte en massa ljuddämpningsmaterial och liknande för att det är en dynamisk mikrofon, vilket innebär att den tar upp väldigt mycket ljud precis framför micken, men ljud vid sidan och bakom micken försvinner för att liksom, upptagningsmönstret är rakt framifrån micken och gärna att man ska vara ganska nära micken, vilket innebär att du kan använda den i rum där du kanske inte har så mycket ljuddämpning eller du har en AC som är igång utan att det plockas upp för mycket av mikrofonen.
Mm.
Vilket är ett stort plus. När vi går över till All-in då, då går vi över till det du faktiskt behöver för att använda micken. Så här har vi valt att lägga in 2 XLR-interface. Vi har valt Elgato Wave XLR. Och det är om man är en person som använder en XLR-mic. Helt enkelt om jag streamar och jag bara behöver spela in en mikrofon åt gången. Då är Elgatos Wave XLR en väldigt trevligt interface. Det är helt enkelt så att du kopplar din XLR-mikrofon in i det här och sen i det här interfacet. Och sen så kopplar du interfacet med USB in i datorn. Den har en hel del trevliga funktioner. Till exempel så har den en funktion som gör att du inte kan slå i. Alltså om du skriker i din mikrofon. Så plockar den signalen. Normalt fall så brukar du bara skorra i mikrofoner.
Ska vi visa man gör?
Nej. Det gör att om man har för mycket ljud så skorrar det i mikrofonen och så låter det bara pecka. Men den här har en speciell ljudkanal. Så att om du skriker för högt så när du går över en viss nivå så flippar den ljudkanalen så att den behåller ljudkvaliteten men lägger överblivet ljud på en annan ljudkanal. Och får in det ändå, fast upp på en lägre volym. Så att du kan vara hur högljudd som helst. Och den liksom, inte hur högljudd som helst, men den kan hantera ganska så här. Typ om du sitter och spelar eller någonting och blir väldigt exalterad. Eller Ruben som rycker i sladdar istället för kontakter. Och man blir irriterad och skriker. så kommer inte ljudet bara skorra. Den har också ganska mycket gain, så den hanterar de mest krävande mikrofonerna, typ Shure SM7Bs och liknande. Shure SM7Bs är en väldigt svårdriven mikrofon i inspelningsvärlden. Den låter väldigt bra. Jag lovar, alla har sett den på ett eller annat sätt. Men den kräver ganska mycket kraft från ljudkortet för att drivas runt. Och den här löser det. Just nu ligger det här interfacet på 1800 kronor ungefär. Men om man då spelar in podcast så kanske man ibland vill sitta två stycken i samma rum. Och då finns det en, nu kan jag faktiskt inte uttala riktigt namnet på det här företaget, Focusrite.
Focusrite.
Vocaster 2. Och det är ett ljudinterface för din dator fast med två kanaler och två XLR-ingångar. Den här är huvudsakligen gjord för poddare men kan användas av streamers också såklart. Den kostar 2500 kronor ungefär. Och båda de här har liknande funktioner. Den här har inte den här skorr-överprestanda-grejen men har ungefär samma gain-level så att du kan använda samma mikrofoner och båda de här två interfacen har möjlighet att lägga in ljudfilter direkt in i interfacet. Så att du kan ha en equalizer direkt inbyggt så du inte behöver lägga in det i efterhand eller om du streamar eller liknande. Ja, Ruben, du kan lägga på din drömbasröst direkt in i interfacet.
Så jag kan börja prata så här lågt om jag vill.
Precis. Utan att göra det.
Du vet att jag förställer rösten varje gång jag spelar in. Egentligen pratar jag, hör ni det?
Och jag pratar så här.
Ja. Tänk vilken rolig podd vi hade haft om jag pratat med riktiga röster.
Nej,
men vi måste anpassa oss till normalläget. Om vi nu går in på nästa punkt då efter gamers, streamers och podcasters. Så går de lite in i denna också. De är ju creators. Men det här är lite annorlunda.
Creators. Gamers är de creators.
Ah, ja. De creatar någonting. Men det jag vill komma till, creators då, jag skulle säga att vi är ju på ett sätt podcasters och creators. Och det första grejen här, om ni har sett våra videos på YouTube och Facebook och Instagram och så vidare, så har ni sett att vi oftast har olika färger på varandra. Nu när vi spelar in idag, jag till exempel grön, Andreas är röd, spoiler.
Yep.
Men Andreas använder den här lampan för att få sitt skimmer av ljus.
Ja.
Och då är det en Ulansi. Och sen får du förklara vidare med en VL49. Jag har ju inte den hemma så du får säga vad mer det är.
Nej, men jag använder detta så lite som en lampan som lyser upp min ena sida och väggen för att lägga lite färg i våra videos här på podden. Men den kan ju också användas som huvudvideolampa såklart, för den kan ju lysa vit också. Men den här tänker jag kan vara bra för alla såna här TikTok-creators eller folk som tycker det är kul att spela in videos av olika slag, en bra nybörjarlampa. Den har inbyggt batteri och jag har använt lampan i typ 3 timmar innan batteriet dog ungefär.
Mm.
Den laddas via USB-C. Den har massa blinkfunktioner, så vill du använda den för att spela in en film där du ska ha en polislampa eller en strobeffekt eller vad det nu kan vara, en blixteffekt, så har den det inbyggt.
Mm.
Och den kan då växla mellan i princip alla färger, mer eller mindre. Jag använder den som färgbacksplash. Man kan använda den som huvudlampa om man vill. Ganska liten, ganska nätt. Väldigt lätt att ha med sig. Den heter Ulansi VL49.
Mm. Jag funderar på att skaffa en sån här när jag känner att jag behöver en drivsig. Mm. För att den jag har, som jag använder bakom mig, den är kanske inte den enklaste att sätta upp. Den här är ju lite enklare att bara, ja, nu tar jag fram den här lampan.
Något som är ganska nice är att den har en magnet på baksidan, så du kan liksom bara sätta den mot magnetiska föremål. Metallföremål om du vill att den ska sitta på något speciellt ställe.
Mm.
Den kostar just nu 318 kronor styck.
Mm.
Helt okej pris tycker jag. Jag har en. Jag har haft den i, jag vet inte hur länge jag har haft den, ett par, 3 månader.
Mm.
Jag köpte den när jag flyttade ner till Nederländerna. Och den funkar bra. Ska vi gå på bang for the buck då?
Mm. Nu är vi inne på mikrofoner här igen då. Men nu är vi på en helt annan sorts mikrofon, syn på den. Du behöver inte säga så mycket mer om att man behöver bra ljud, men det här är snarare, ska du ha bra ljud när du filmar med en kamera? De flesta kameror har ju en ljudingång. Ja, ingång, ser ut som en liten AUX-utgång. Ingång, herregud vad svårt ska jag säga rätt. Men detta är en sån här, du har sett det på alla kreatörers videos och annat. Det är en Rodecom-mic. Oftast brukar de då ha den här
Deadcatten
på. Muffen ja. Vad man nu vill kalla. Detta är ju utan en sån. Man får köpa till det efteråt. Vill du säga något mer om den?
Den heter Rode Video Mic Go 2.
Mm.
Och den har utgång direkt för kameran. Så att du kan använda en 3,5 mm kabel. En AUX-kabel. Eller så kan du använda USB-C för att koppla den till din mobil. Om du spelar in videos på din mobil istället.
Mm.
Och du kan koppla den direkt i datorn. Den kräver inget batteri, utan pluggar du i den, startar inspelningen, så ska ljudet liksom... Så länge inställningen i telefonen eller kameran är bytt till ljudingången, så kommer den automatiskt starta och funka. Så du behöver inte komma ihåg något batteri, ingenting sånt. Och det ingår ett puffskydd, men inte en dead cat.
Mm.
Det kan vara bra att veta. Ljudet från den här för priset är också väldigt bra. Rode gör väldigt bra mikrofoner, ska sägas. Jag har en Rode-mic när jag spelar in video med min kamera också. Och den funkar också väldigt bra. Så att jag gillar Rodes grejer. Den kostar just nu 1000 kronor.
Mm.
Och den brukar ligga mellan... Ibland sviktar den ner till 900, ibland sviktar den upp till 1100. Just nu ligger den på 1000.
Mm. Ska vi sluta cirkeln här nu då? Och gå in på... Det som är all-in.
Mm.
Det är då en kamera. Och då tänker folk, det är ju jättedyrt att köpa bra kameror. Och ja, det är det. det vi tänker, det finns ju mycket kameror som helst. Men vi tänker att vi presenterar en kamera som vi båda kan stå bakom. Då är det en Sony ZV-E10.
Yes.
Och det tänker jag att kan inte prata allt för mycket om kameror. Du kan mer än mig, så you go!
Det här är den kamera som brukar rekommenderas för nybörjare på YouTube till exempel. Den har en skärm som man kan liksom vända runt så man kan se den från framsidan. Den har en liten deadcat som man kan sätta på mikrofonen på ovansidan. Och den har helt okej mikrofon faktiskt.
Mm.
Sensorn som sitter i den här kameran är samma som har suttit i Sonys A6000-kameror. Så det är A6000, A6300, A6400, A6500. Jag har samma sensor i min kamera som jag använder själv. Men det här är mer riktat för creators, helt enkelt. Och den vi länkar till... ingår det också en kitlens, helt enkelt.
Mm.
Det är allt du behöver för att börja liksom använda kameror när du skapar video.
Mm. Och
vi vet alla, mobiler är svinbra, det är en väldigt bra startposition, men de slår fortfarande inte kameror. Ta, en kamera är fortfarande vassare. Så vill man ta steget upp, kanske liksom är på gränsen till att börja bli lite professionell i sin creator-karriär, så kan detta vara en bra startposition.
Ett bra sätt att jämföra, om man vill jämföra videokvaliteten på en kamera och en mobil, så kan man jämföra min videokvalitet med Andreas videokvalitet.
Yes.
För han köper sin kamera, jag köper min mobil.
Det enda jag, jag upptäckte, du har förvånansvärt bra videokvalitet. Det enda jag upptäcker är att min hanterar lägre ljus bättre.
Mm.
Så att jag, min
väldigt mycket bättre.
Min dynamic range är avsevärt mycket bättre i våra videos än vad din är. Mm. Så att det som faktiskt ska, du kan fortfarande se detaljerna i mina mörka partier i videon, medan på Ruben så är de svarta.
Mm. Och jag sa att du sluter cirkeln, och varför sa jag det då? Jo, för att köper du då den här kameran, den här mikrofonen och den här lampan, ja, så är du egentligen sett. För då kan du lysa upp dig själv så att du får bra ljus. Ja. Du kan filma dig själv så att du får in bilden. Ja. Och du kan spela in ett bra ljud. Och bara bing, bara bam, bara boo. Du är
så du full-fledged creator.
Ja.
Den här kameran med kitlänsen ligger i just nu på knappt 6000. Den ligger på 5800 ungefär. Väldigt bra pris för en, liksom, en nybörjarstarter, första systemkameran-paketet. Och nu, det beror väl på hur man ser det, men alla de som har tittat på vloggar av Casey Neistat eller Jon Olsson, så man är ju inte fulländad creator om man inte har en drönare.
Verkligen inte. Vem är du utan en drönare egentligen?
De är lite så. Och jag har plockat fram, DJI gör ju de bästa drönarna.
Mm.
Det vet vi alla. Och jag har plockat fram en som är så här, en balans mellan ett lågt pris och ändå skaplig prestanda.
Mm.
Den kostar 3500 och är DJI Mini SE.
Mm.
Bra kvalitet på videon, bra funktioner i drönaren, en bra nybörjardrönare om man vill börja filma och lära sig flyga drönare. En hel del så här skyddsfunktioner som sensorer för så att du inte kan krascha och liknande. Jag har själv en DJI-drönare, en Mavic Air, första generationen. Supernöjd med den. Och den här är då liksom en lite nyare variant, fast en lite lägre nivå. Mm. Så att jag betalade 12 000 för min, för x antal år sedan. Mm. Det här är ändå, den här har i princip samma funktioner, fast jag tror inte den här filmar i 4K. Den filmar i 2,7K. Så att man kan ju ta steget upp om man blir 4K, men då får du också landa på typ 8000. Det här är en jättebra början.
Mm.
Speciellt om man kanske är lite yngre creator som vill börja lära sig flyga drönare.
Ja, eller bara någon som vill flyga drönare. Och filma också. Inte bara flyga den, utan faktiskt filma också.
Precis. Men den tar fortfarande 12 megapixels bilder, så att vill du ta bilder så funkar den ju alldeles utmärkt.
Mm.
Och tro mig, har ni inte flygit drönare innan, jag har flygit en hel del modellflyg i mitt liv, så som folk som lyssnar på den här podden ett tag vet om. Jag har ändå kraschat min drönare vid ett par tillfällen.
Mm.
För att man är en daredevil och tycker det är kul att sätta den i sport mode och köra fort som tanken. Och värsta kraschen jag har gjort, det var faktiskt jag flög längs en gångbana i Miami, längs Miami Beach.
Mm.
Och när de här DJI-drönarna liksom håller på och batteriet håller på att ta slut, den räknar ut, okej, hur mycket batteri behöver jag för att ta mig hem igen?
Mm.
Eller till exempel, okej, jag har flygit utanför rangen, vad var min utgångsposition?
Mm.
Så att flyger jag utanför min range så kommer den så här, okej, jag har inte kontakt längre, då flyger jag tillbaka till utgångs-GPS-positionen. Och om batteriet håller på att ta slut och man liksom pressar det, så kommer den till slut att säga, nej, vi måste avbryta nu. Vi återgår till hempositionen. Men det den gör då, det är att den liksom flyger uppåt. Så att den går upp till en förutvald höjd. Vilket jag i mitt fall valde var 30 meter. För jag tänkte så här, det finns inte mycket grejer som är högre än 30 meter. Liksom. Mm. Då flyger jag över det mesta. Men min kontroll, den pep. Batteriet håller på att ta slut. Flyger längs den här gångbanan. Stannar upp. Okej, jag får hämta hem den. Då går den in och så här, nöd. Jag bara, nu måste jag tillbaka. Jag ska tillbaka till hempositionen. Jag ska lyfta till 30 meter. Det var bara att jag var under en palm. Så den där, raka vägen upp. Innan jag liksom klipper av en massa grenar. börjar så här, klipper sönder en propeller, faller ner i sanden och jag bara, åh nej. Jag behövde byta propellrar och jag behövde köpa en sån air on a can och blåsa ur lite sand. Men i övrigt så gick det bra. Den flyger fortfarande, jag kan fortfarande använda den. Det är inga problem, det är ingen större skada skedd. Men det var kanske tur att jag flög upp på typ 1,5 meters höjd och den liksom lyfte till 2 meters höjd och körde rätt in i palmen och sen ner. Smack, så att den följer ju inte så långt.
Nej.
Men man kommer krascha sin drönare, så att är man nybörjare, lägg inte för mycket pengar utan börja med någonting lättare. Och sen är det också en sån grej som kan vara bra att veta med drönare. Ju mer pengar man lägger på den, desto lättare är den att flyga.
Jaha. det har jag inte ens tänkt på.
Men det är också så här, köper du, det är därför jag har valt den här DJI-drönaren, för den har typ alla funktioner som man behöver som nybörjare med så här obstacle detection och lite grejer så.
Mm.
Men köper du en drönare för 2000 spänn så har den till exempel ett sämre gyro i. Den har mindre hjälpfunktioner, den har ingen obstacle detection. Ingenting sånt. Ju mer pengar du lägger på drönaren, desto mer säkerhetsfunktioner har den också. Och därför är detta en bra kompromiss. Det här är så här, den har tillräckligt med säkerhetsfunktioner för att du ska kunna lära dig. Men den är liksom inte för dyr. Därav.
Du får flyga drönare när du kommer till Sverige.
Absolut. Har inte vi gjort det redan?
Jo, men jag vill göra det igen.
Det är klart vi kan göra det. Jag måste bara avsluta min utbildning. Man måste numera ha drönarcertifikat i Sverige. Vilket alla som ska flyga drönare ska ha. Men den här drönaren ligger på 242 gram. Vilket är under gränsen för vad som kräver ett drönarcertifikat.
Ah, kryphål.
Men min gör inte det. För min ligger över 250 gram. Så att jag behöver ha drönarcertifikat. Men om man har drönare, följ drönarreglerna. För att vi vill inte få fler hårdare regler på grund av att folk inte kan följa reglerna. Så är det. Jag har varit i kontakt med Säve flygplats flygkontrolltorn bara för att jag skulle flyga drönare nära flygplatsen. Det var förvånansvärt kul. Man så här, ringde upp dem. Hej, jag tänkte lyfta min drönare här. Är det okej? Okay? De bara, absolut. Kan jag ringa dig på det här telefonnumret om vi behöver lyfta? De bara, absolut. Inga konstigheter. De ringde 10 minuter in i flygningen och sa, ta ner din drönare. Vi måste lyfta med ett sjösäkerhetsflyg eller vad det var. Räddningshelikopter. Jag bara, absolut. De bara, hur snabbt kan du vara nere? Jag bara, jag kan vara nere om 1 minut. Det är lugnt liksom. Okej, det är lugnt. Då lyfter vi om 1,5 ungefär. Och sen så, nu kan du lyfta igen. Det är lugnt. Du kan flyga i ungefär 25 minuter innan nästa grej händer. Okej.
Okay. Det är faktiskt ingen aning om.
Det är förvånansvärt lätt att ringa till flygkontrolltorn och komma fram.
Verkligen. Det är också så här, det är förvånansvärt lätt att göra väldigt mycket som man tror är väldigt svårt.
Ja, men det var också en väldigt rolig upplevelse att säga. De var, Det kändes som att jag satt i ett flygplan och fick direktioner. Liksom. Ja, jag lyfter nu, bla bla bla. Jag kör iväg. Nu landar jag, nu kan ni köra. Man måste liksom avrapportera. Till. Jag känner mig förvånansvärt professionell. Så att, ja, nej, men det är nästan snarare så att de uppskattar det mer än att de upptäcker dig. Liksom. I det fallet så skulle jag säga att när det har med flygsäkerhet att göra, be om lov, inte om ursäkt.
Ja.
I alla andra situationer i livet så be om ursäkt, inte om lov. Inte alla, men...
Talar som en så sann SM-mästare i modellflyg.
Sant. Flygsäkerhet är... Du vill inte flyga in en drönare i en flygmotor. Det blir väldigt dyrt.
Väldigt fort.
Väldigt fort. Ska vi gå vidare?
Ja. Nu kommer den kategorin som kanske är onödigast men också roligast.
Yep.
Nice to have, not have to have är någonting vi ofta slänger oss med i den här podden. Och det är egentligen grejer som du behöver men egentligen inte. Men väldigt kul ändå.
Alltså det är typ vår slogan.
Ja.
Nice to have, doesn't have to have.
Och på budget så flyger Samsung SmartTag och Apple AirTag in.
Yes.
Och Det är så här, Andreas har köpt den, vi pratade om det förra veckan. Vill ni veta mer om hans äventyr med hans smart tag så liksom tre senaste poddarna. Men det har kanske inte undgått någon att det är ett faktum att de här sprids ut över världen.
Japp.
Men vad ska man egentligen använda dem till? Ingen riktigt vet. Man får leka med dem. De är roliga att ha. Man kan tracka sin ryggsäck, man trackar sitt barn, man kan tracka sin katt, man kan tracka morfar om man nu vill. Man löser det.
Ruben, du kan inte sitta och säga att du ska tracka. Men det är ju en privacy grej. Okay,
nej, men nej, men alltså,
om
alltså,
du är målvårdnadshavare är en annan grej.
Nej, men
din morfar.
Jo, men det är jätte... Så här. Säg att du har en gamling som ska ändå ha sin fria vilja och gå ut och göra vad de vill. Men du vill ändå hålla koll på det så att du inte ramlar på sin promenad och inte kommer hem. Då är det jättebra att ha en tracker och så bara, aha, nu har han stått stilla på samma plats väldigt länge. Det kanske har hänt någonting. Jag ringer och kollar.
Ja, så länge han vet om det.
Ja, för det okay. Fasen. Det är ju inte så att man ska sätta på det på folk utan att man vet det.
Alltså, vi supportar inte tracking av personer som inte vet om att de blir trackade. Big freaking no-no.
Mm.
Men vet morfar om och har sagt att det är okej att han har en AirTag i fickan? Absolut.
Hej, hej. Jag kom precis på en till grej man kan göra till.
Mm.
Hitta folk på typ festivaler och grejer. Alltså i och med att den använder alltså inte bredbandet och att oftast är det väldigt svårt att komma, eller nätet. Det är väldigt svårt att komma ut på mobilen och ringa folk och höra varandra.
Den använder nätet.
Nej, men den använder när man är så pass nära varandra. Alltså okej, okay, du är väl den här scenen, men jag måste hitta vart någonstans du är.
Ja, absolut, absolut. Ja. Ja, det
så hade man kunnat faktiskt, du använder ju Bluetooth och det här
Ultra Wideband.
Ja, så att då hade man kunnat använda det för att hitta folk i sin närområde.
Mm.
Och få med, ja det hade varit smart.
Ja. Det är ju precis, det funkar ju bara om du är innanför Bluetooth-avstånd.
Ja, och att du har registrerat just den enheten på dig själv. Men då ger man vars, du ger den till mig, jag ger den till dig och så precis. Hittar vi varandra. Ja, i alla fall, coola grejer.
Jag valde i och för sig smarttaggen som jag har köpt. Den har inte den här ultra-wideband-funktionaliteten. Men det finns en smarttag som heter smarttag plus som har det. Jag har inte sett användning av den, men den som känner att man behöver ultra-wideband-grejen specifikt kan köpa den.
Mm.
Men Samsung SmartTag kostar, precis som i mycket annat i Android-världen, mindre än AirTagen.
Mm.
250 spänn ungefär. Mm. Och Apple AirTag kostar 416 kronor styck.
Mm. Så att, dyrare. Den ena är snyggare, men den andra är mer funktionabel. Kanske för att det finns en liten loop att hålla i. Finns för- och nackdelen båda. Köp den som passar din enhet och som passar dig.
Ja. Har du Samsung så är det Samsung SmartTag. Har du Apple så är det Apple AirTag. Och har du inte Samsung och inte Apple så finns det något som heter Tile. Funkar inte riktigt lika bra eftersom alla i världen inte har Tile-appen. Men det funkar ju om du har svårt att du tappar bort dina egna nycklar i ditt hem och liknande. Tile har däremot många fler varianter. En jättebra funktion som jag vet många använder Apple AirTag till, det är att tracka sin cykel. Så att om man får cykeln stulen, den AirTagen är ju ganska liten och nim, så att den är ganska lätt att stoppa på ställen som inte är så lätt att hitta. Så kan ni hitta er cykel när någon har tagit den. Och eftersom svenska befolkningen så är det väl ungefär 50% eller något sånt där som har iPhone. Så då är det också 50% av svenska befolkningen som kan hjälpa dig hitta den.
Next in. Nu kommer något som, alltså jag lärde mig detta häromdagen, men det är så speciellt användningsområde, men ändå inte. På bang for the buck så har vi något med Airfly Pro.
Yes. Och
för att förklara det så är det en Bluetooth-sändare med en AUX-kabel i ena änden.
Yep.
Och då tänker de flesta, vad ska jag använda det till? Det finns väl inget användningsområde, men jag kom på hur många som helst. Ett, till exempel, så skulle man kunna koppla in den här i sin bil och ha en AUX-utgång men inte ha någon, alltså en äldre bil och vill ha en Bluetooth-sändare för den har ett batteri på några timmar eller...
Ja, men, vänta, nu måste du säga, du kan använda den både som sändare och mottagare.
Ja, ah, förlåt. Ah,
så att i bilen kan du använda den som mottagare.
Mm. Ja. Eller om du till exempel har ett par... Nu kommer jag inte på mer.
Om du sitter på flyget
ja.
Och Och du vet, när man har sina Bluetooth-hörlurar med sig, men du kan aldrig koppla in dem in i entertainment-systemet som finns på flyget. Då använder man den här för att koppla in sina Bluetooth-hörlurar. Så du kopplar in den och sen så har du dina Bluetooth-hörlurar parade till den. Och då kan du använda dina Bluetooth-hörlurar till entertainment-systemet på flygplanet helt enkelt. Du kan använda den på gymmet, för vissa gym har ju såna här små skärmar på typ löpbanden och liknande. Mm. Men det är inte alltid de har ljud på. Vem springa med sladdar, när man väl träna och springa med sladdar. När man väl har slutat göra det så inser man att man kan inte gå tillbaka.
Nope. Sen så kom på att man kan använda detta till dumma högtalare som har en AUX-utgång. Men inte annan funktionalitet. Om man inte har en typ som vi har med vår dumma högtalare, en Google Audio. Mm. Det finns massa så här special cases för den här. Den kostar 600 spänn plus minus om rabatter finns. Men den är liksom, det är inte för mycket pengar och det finns massa olika användningsområden, men det är lite så här edge cases, och du kan ju ha andra lösningar på det, men det här är en väldigt intressant mackup här.
Absolut, absolut. Och det är så här, det är nice to have, doesn't have to have.
Mm-hmm.
Men till exempel, jag vet inte om det är så fortfarande, och det är för dem som spelar Nintendo Switch svara på.
Mm.
Men Nintendo Switch kunde man inte för ett tag sedan koppla in Bluetooth-hörlurar till.
Mm.
Men precis. Då kan du ha en sån här.
Mm. Just det här, nu kom på varför jag kom på så mycket smarta grejer häromdagen. Om man har en tv som har en AUX-utgång, eller något som man konverterat, men inte Bluetooth, eller en dålig Bluetooth, kan man koppla in den här. Mm. Eller om man har en typ stationär dator utan bättre sändare inbyggda. För ofta, ibland bygger man ju stationär dator utan att ha wifi-mottagare, bluetooth-mottagare. Men man har 99% av säkerheten, så har man i alla fall ett ljudkort. Eller någonting som kan agera ljudkort. Då kan man koppla in den här.
Det brukar vara på moderkortet.
Ja, precis. Så kan du koppla in den här och ha den som bluetooth-sändare. Så kan du fortfarande ha bluetooth-lurar till datorn eller liknande. Det finns så mycket coola saker du kan göra med det här. Men du måste veta att du behöver kunna göra det. Men det är ändå...
Och eftersom vi har valt Pro-varianten... För just nu så kostar Pro-varianten lika mycket som den klassiska och de andra varianterna.
Mm.
Så om du har Pro-varianten så får du USB-C som laddning. Och du kan para två par hörlurar.
Också revolutionerande. Säg, exempel. Jag kom precis på det.
Mm.
Till våran skärm i sovrummet.
Mm.
Så om vi kopplar in vår dator eller någonting till den, så får vi datorljudet.
Mm.
Då hade man kunnat koppla in, det kanske vi kan lösa ändå. Nej, jag vet inte.
Du övertänker. Men det är en nice to have, doesn't have to have, men cool grej.
Mm.
Helt enkelt.
Andreas, nu får du snacka, för det här är någonting...
All in. Nice to have, doesn't have to have, och det här är också lite nördigt. Det här är en 3D-printer som heter Creality Ender 3S1.
Mm-hmm.
Jag har en Creality Ender 3V2.
Mm-hmm.
Och det finns en Creality Ender 3. Creality Ender 3S1 är typ den normala änden, fast med alla uppdateringar som man gör om man vill med tiden utveckla sitt 3D-printande.
Mm.
Så den här kommer med nästan alla de grejerna jag faktiskt har byggt till på min 3D-printer. Den kommer med liksom de flesta normala uppgraderingar som folk gör. Sen vill man köpa en billigare så kan jag rekommendera att man tittar på den normala Ender 3 eller Ender 3 V2. Då kan man få ett bättre pris. Men om man ändå vet att man ska göra uppgraderingar så kan man lika väl hoppa på S1 direkt.
Mm.
Då får man bästa moderkortet, man får bra motorer. Nu måste jag kolla, för jag undrar om du inte får automatisk bedleveling också.
Jo,
det får man också.
Mm.
Så att,
mycket bra grejer.
Mycket bra grejer. Och 3D-printing, det är nördigt, men det är också väldigt, väldigt kul.
Och det finns ju, så vem kom fram till när vi pratar om 3D-printar, det finns ju ändå användningsområden för det. Det är avsnitt 12 eller någonting. Gå in och kolla. Det är... Kolla, lyssna.
Ja.
Oh.
Det finns en hel del användningsområden. Mm. Just nu så kostar denna 4600.
Mm.
Det är tycker man det är lite saftigt så kan man titta på änden, och då tror jag du kan halvera den. Och skulle personen sen som får 3D-printen vilja uppgradera så kan de köpa delar och uppgradera den själv. Viktigt att tänka på, de här Creality Ender-skrivarna kommer i byggsatser så att man måste bygga ihop dem själv.
Mm.
Men efter att ha gjort det själv, nu pluggar jag i och för sig ingenjör, men att bygga dem tyckte inte jag var speciellt svårt. Det är som att bygga en IKEA-möbel fast det finns guider på YouTube som berättar för dig exakt hur du ska göra. Så att YouTube is your friend och du får bygga den själv, men det är inte, jag tycker inte det är supersvårt. All right, nu släpper vi de normala punkterna och går över till passar alla slash julklappsleken kanske?
Mm.
Vi har tre för tips där också.
Jag tänkte på det. Mycket av de julfirandena jag, eller några av de julfirandena jag gör i år, kommentaren involvera julklappsleken på ett eller annat sätt.
Ja.
Så då är det bra att kunna hitta någonting som kostar mellan 50 till typ 300 kronor, lite beroende på vad man har för budget och hur man gör, om man ska köpa en eller två grejer eller så.
Mm.
Och för att hålla det tekniskt ändå och någonting som passar de flesta. Så att vi går tillbaka till typ första vi nämnde. En wifi-smart LED från Wiz, samma som vi pratade om innan. Det är någonting som kostar 100 kronor. Det är någonting som passar nästan alla åldrar. Det är någonting som nästan alla kan hantera. Det är ingen som kommer bli missnöjd, tror jag, om det inte är så att de redan har byggt ett jätteavancerat system hemma.
Yep.
Men det har ju inte alla gjort. Så att jag tycker att det är en klockren grej att köpa till julklappsleken som de flesta kan tycka är kul. Men det tycker de inte det. Men då kan de fortfarande använda som vanlig lampa. Då.
Ja, och de har utlovat mätestöd. Så att det kommer funka med alla system förhoppningsvis sen. Det är bara att den går på wifi då. Som kanske är jobbigt om någon har byggt hela sitt system på Zigbee.
Mm.
Men Zigbee, om man inte kan uppgradera dem, så kommer det ju bli föråldrat inom de närmsta åren. Så att ja, den har wifi och bluetooth ska tilläggas och kostar, just som vi sa innan, 100 spänn just nu. Brukar normalt sett kosta 150, så att det ligger ju inom för en rimlig ram, tycker jag, för ett julklappsleken. Som nummer två så har vi valt en lite märklig grej. Det är också en lampa. Det är en Super Mario svamplampa.
Ja, märkligt att du valde att lägga in den här.
Men det är lite nördigt.
Andreas skickar den här till mig. Hallå, kan det här funka som julklappslek? Jag bara, ja, alltså jag hade tackat nej för den, så att kör på.
Det är den här svampen som man har när man kör Mario Kart eller hoppar på i Super Mario Bros. Mm. Nej, det är den man äter för att bli stor.
Det här är Toad. Är inte det?
Nej, det är Toad.
Nej, det är sån här du får liv av.
Ja, okej, det är den du äter och blir större av eller får liv av. Eller
något sånt. Ja.
Men det är en Super Mario svamp. Röd svamplampa. Det finns i grönt också om man scrollar ner på samma hemsida. Men kostar 160 spänn. Finns ibland billigare beroende på kampanjer. Men jag tänker det. Den går på batteri. Den gör också lite ljud om du på något sätt. Jag tror om du slår på den så gör den säkert något så här bluling ljud. Bara en kul grej att ha i julklappsleken. Och sist men inte minst. Supertekniskt så in i bomben. En popcornmaskin. För vem gillar inte popcorn?
Men jag fattar inte varför du lägger med det här. Alltså, nu ska jag ifrågasätta dina val här, men det får man göra. Du räcker med en kastrull, det är ju inte svårt.
Jo, men det här är ju effektivare.
Ja, det är, kanske det, jag vet inte. Men ja, mikropop, har du hört talas om det?
Absolut, men det är ju inte lika nice. Och här gör du det faktiskt utan olja.
Ja, okej. Okay. Ja, men det kan ju vara värt
det. Så det är ju nyttigare om du sen inte häller på smör i efterhand som vissa människor gör.
Kan ha inte gjort det någon, men det är gott.
Jag vet inte riktigt om det här är supertekniskt. Men jag tänker, det är en mackapär man kopplar in i väggen. Så att, det är i alla fall eldrivet. Och det är bara nice att ha. Den kostar under 300 spänn, den kostar 280 just nu.
Ja. Alltså det är en grej såhär, hade du haft med den här julklappsleken, det är ingen som inte har såhär, ja, det här är ju en rolig grej som jag kan ha hemma, sommarstugan, använda barnen, kommer förbi eller fredagsmys eller vad det är. Alltså det är ju en rolig grej som ingen inte hade tyckt om.
Alla på riktigt hade ju slagits om den.
Ja, ja.
För det är ju den som alla hade såhär försökt rycka bara för att den är lite speciell och cool.
Nej, jag är med dig. Alltså jag säger inte att det är fel, jag säger bara att det är inte såhär, den löser ju inte världens problem.
Nej, det är väl i och för sig sant. Nej. Det är i för sig sant. Jag tror det var allt vi hade för årets julklappsguide.
Mm. Vill ni ha mer tips på grejer som man kan köpa ett julklapp, då går ni tillbaka till avsnitt 1 och så lyssnar ni hela vägen fram till detta avsnittet. Så kommer vi nämna jättemycket bra grejer man kan köpa eller införskaffa till sig själv eller till andra. Det är bara att lyssna.
Ja, precis. Och om ingen, absolut jättebra idé, Ruben. Eller så kan man mejla, för att vi sitter ju som tech-fanatiker, så sitter ju vi och kommer på att det här skulle vi vilja ha. Så researchar vi att men vi vill ha ett ljudkort. Vilka alternativ finns? Vi har till exempel på XLR-ljudkort. Jag har nog på riktigt 8 stycken jag kan dra ur en hatt. Det är bara att de här tycker jag är bland de bästa. Men det finns ju billigare, som om man inte behöver specifika funktioner. Och dyrare om man vill ha 4 ingångar och massa specialeffekter.
Ska vi ta oss in på veckans tips, så kan vi faktiskt berätta lite hur vi håller koll på de här grejerna. Veckans tips är denna veckan prisjakt. Och enligt mig, i alla fall just nu, ibland går det upp och ner. Men just nu tycker jag att det är den bästa jämförelsesajten. När det kommer till e-handel. När det kommer till olika priser. Jag använder alltid prisjakt. Det finns ju andra som man kan använda. Men just prisjakt tycker jag är bra. Och det som är fördelen som vi är inne på nu här. På tal om att vi gick över fort. Det är att du kan lägga in saker på bevakning. Och hålla koll på hur priser går upp och ner. Och också då följa saker. Och mer eller mindre skapa en egen önskelista. Och typ de här ljudkorten. Eller mickar. Eller datorer. Eller datadelar. Eller lampor. Eller kameror. Eller mikrofoner. Allt som vi kan tänka oss vilja ha, eller AirTags för en del, eller nya hörlurar, lägg ju in det på bevakning, så har man lite koll. Så, nu dippar den i pris skitmycket. Har jag budgeten över? Nu är det värt att slå till.
Yep.
Det är väldigt bra att använda just detta. Eller nu när det kommer till exempel under Black Friday eller Cyber Monday.
Yep.
Jag brukar ju inte gå in och kolla, okej, har det här verkligen gått ner mycket i pris? Eller bara är det en röd stor siffra och står en procentsats?
De har ju en sån funktion där du kan se pristrender och se hur det har ändrats över tid. Och då kan man ju också gå in och kolla är det lägsta priset det här har sålts för. Och det är ju faktiskt så att de har infört en ny lag som säger att butiker måste numera skriva till en liten notis på alla prislappar under Rio som meddelar vad det lägsta priset den butiken har sålt varan för senaste månaden.
Va?
Japp. Såg det på TikTok. Om det har börjat gälla än eller om det kommer sen, lite osäker, men det är någonting som har kommit, som har bestämts.
På tal om något annat här nu. Du sa såg det på TikTok. Jag tycker ändå att det är lite läbbigt hur mycket det just det begreppet kommer upp i som en, inte källa i sig, för man måste säga det, för man vet ju ändå med sig någonstans att det är inte alltid en betrodd källa.
Nej.
Men oj vad mycket information jag konsumerar in från TikTok.
Yep.
Och tyvärr, man skapar ju sin världsbild utav den informationen, så att mycket är ju sant och det är väldigt mycket vettiga människor som skapar content, men fortfarande, det är ändå, jag såg det på TikTok eller jag såg det på YouTube eller så här, annars så brukar man inte behöva säga det.
Nej, men det handlar ju också om att vara lite källkritisk. Och har man inte kollat upp källan eller kollat upp att det faktiskt stämmer med annan källa, så brukar jag säga jag såg det här på TikTok. Kolla upp det själv om du är osäker. Men prisjakt, det är också så här, om vi ska ha vår disclosure igen, vi använder en hel del affiliate-länkar i det här. Det är ett bra sätt att stötta våran podd utan att faktiskt behöva betala några pengar. Men känner ni att ni vill dubbelkolla prisjaktpriset, så gör det. Det är liksom, det här är bra grejer vi kan stå för och rekommendera. Och använder ni våra länkar till Amazon, så tjänar vi en liten peng. Vi har lite kostnader runt podden som kommer ur vår ficka. Så att vill ni stötta, så är det ett bra sätt utan att ni faktiskt behöver lägga extra pengar. För det kostar er ingenting.
Vill man däremot lägga extra pengar själv, så har vi en länk som jag tror aldrig vi har pratat om att vi har.
Nej, det har vi faktiskt inte.
Men det finns en länk. Nu när du pratar om det, varför kan vi inte lika prata om det? Det finns något som heter Buy Me a Coffee. Man kan donera pengar till kreatörer. Lite som Patreon, fast man får inget extra för det.
Precis.
Så gå in där om ni vill. Vill man inte, så skit i det. Det är liksom helt sak samma. Men alternativet finns.
Precis. Vill man ge oss en liten julklapp, så släng en liten slant där. Köp oss en kaffe. Eller om ni vill se det som en öl. Det är upp till er.
Ja.
Men släng en liten slant där, så blir vi jätteglada. Vi har som sagt, vi har en del kostnader vi dras med när vi producerar den här podden.
På tal om en helt annan grej.
Yes.
Jag tänker också att nu har vi pratat om en massa olika produkter, produktkategorier och allt annat. Jul börjar närma sig, men nyår börjar också närma sig. Till er som lyssnar, skicka gärna via valfri media eller via mail eller vad som helst. förslag på antingen om det är produktämnen eller produktkategorier eller andra saker ni vill ta upp i podden. För att någonstans, vi gillar att prata och prata om det vi gillar att prata om. Men någonstans gör vi också det här för er som lyssnar. Så att
så är det.
Ni kan bestämma vad vi pratar om.
Se det som ett alternativ till att ni själva ska göra researchen. Mm. För att om ni skickar ämnet så kan ni ju se det som att ni sätter två detektiver på jobbet istället.
Mm.
Är det någonting som ligger inom det tekniska området så kommer vi med största sannolikhet tycka det är intressant och göra research om vi inte redan vet någonting om det.
Mm.
Så, om man har idéer och tankar så kan man mejla till kaktek@gmail.com.
Mm. Mm.
Har vi sagt någonting märkligt idag? Ni vill rekommendera gäster eller ämnen? Eller bara säga att vi gjort ett bra jobb, så mailar man till kaktek@gmail.com. När man ändå lyssnar på podden så ska man passa på att prenumerera så man inte missar framtida avsnitt, ämnen och gäster nästa vecka.
Du kommer stora grejer.
Det är stora namn.
Och mycket kunskap.
Minst sagt.
Vad mer? Hitta våra sociala medier, följ oss om ni vill. Gilla någonting, kommentera om ni vill. Det gillas.
Finns under användarnamnet Kaktek på alla sociala medier.
Ja.
För du låter, det är så låg energi. Och glöm inte betygsätta oss i din favoritpoddspelare. Lämna gärna en recension och skriv någonting fint. Så, nu checkar vi ut innan du kraschar.
Det är så roligt. Men jag orkar inte det här. Checka och visst, podden må heta Checktech, men jag kan inte vara så här: ah, kul, härligt, ah, roligt, ah, men nu kör vi, roligt, haha, hoho. Jag tycker spontant att visst, det kan vara kul att lyssna på någon sån person i 5 minuter, men nu har vi varit lite så hela podden, nu får vi bara tagga ner, det här är liksom outrot, det här vi lugnar ner oss, vi tar ner nivån, vi är mjuka, vi är sköna och vi säger hej då för den här veckan, tack för att du lyssnar. Vi hörs och syns. Ha det.
Vi hörs nästa måndag. Ha det gött.
Ha det.
Ciao! Bye.